Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Susanne.
Ja, då är vi igång och rullar igen.
Ja, snön är ute och kallt hade det ju verkligen varit. Igår så var jag ute och gick ganska mycket i en
liten stad. Ja, ni var ju till Kristinestad.
Ja, jättemysigt. Och då hade jag det du kallar för min sovsäck.
Ja, vinterfodralet.
Ja, dunkappan. Och då var det ju för sig igen. När man hade och fick gå in och ut, värma sig ibland och sen fortsätta och gå vidare.
Det hade jag jättegärna gått på faktiskt. För att jag tycker det är så himla fint i Kristinestad som det är med alltså trästaden och de här byggnaderna och sånt.
Så generöst att folk öppnar sina hem. Och
men är det inte så här historiska hem också? Att det har någon typ av historisk relevans?
Ja, det är ju det som är liksom grejen.
Ja, för att det är ju så att Kristinestad är en gammal kuststad. Och de har hållit på väldigt mycket med, alltså just varit väldigt mycket köpmän.
Så ja, det är en hamnstad.
Ja, precis. Så det har varit ganska mycket handel på det.
Ja, det är ju så roligt att gå till och titta. Det finns ju föremål som inte fanns att köpa här utan som kom då från världens alla hörn med prydnadsföremål och sånt som inte fanns här.
Alltså det måste ju ha varit jättehäftigt way back when. Ja. Att det var sådär att man kom hem till någon och de hade varit ute och sett sig om jorden runt. Och sen kommer de tillbaka och har med sig alla de här föremålen. Ja. För jag tänker att nu är vi ändå luttrade på det sättet att vi kan ju beställa saker.
Men då var det ju verkligen exotiskt.
Exakt. Men du, vi ska prata om något annat spännande idag, nämligen psykoanalys och sen lite vad det kom för inriktningar i kölvattnet av psykoanalysen. Framförallt ska vi snacka lite om humanistisk psykologi. Vad känner du inför psykoanalys?
Psykoanalys för mig är ju riktigt den här som jag tror många kanske förknippar psykologin med, att du lägger dig på en soffa och så ligger du där och berättar dina tankar och dina känslor och
jag köper den absolut. Det ska bli spännande att packa upp det, för du har ju lite koll i alla fall på psykoanalysen.
Alltså
jag har ju ganska negativa känslor mot Freud. Det här blir väl inget ravande från min sida, men jag ska försöka att tagga ner med det. Men
men det var ju hans liksom, han såg ju egentligen negativa aspekter som fanns i det undermedvetna. Det var ju liksom hans grej.
Han. Det var ju absolut det. För att, alltså, han tittar ju på det man brukar kalla abnormal psykologi. Ja. Alltså det, eller abnormal psychology, säger man i USA. Men han tittar ju definitivt på det som var sjukt på det sättet.
Ja.
Och sen så börjar han titta mer och mer, kan man väl säga, på någon slags allmän mekanism för psyket också. Så att det breddades lite vart efter.
Och jag är övertygad om att det undermedvetna och omedvetna så fanns just det där mest negativa.
Ja, alltså mycket amoraliskt och perverst var väl den där kombinationen av grejer som han trodde fanns i det undermedvetna. Ja. Men jag tänker att vi ska dyka in i det lite och kika vad det är han tänker.
Det har blivit dags att prata om psykoanalysen. Och med den, dess grundare, Sigmund Freud. Freud har kommit att bli en kulturell ikon med enorm påverkan på den västerländska kulturen. Särskilt inom psykologin, psykiatrin och litteraturen. Men rörelsen har också vidrört konsten, musiken, humaniora och samhällsvetenskap. Och det är ganska talande att de mest tongivande psykologerna och psykiatrikerna är tämligen okända utanför sina fält. Men Freud, han är annorlunda. Han är in till denna dag, 170 år efter sin födelse, ett hushållsnamn synonymt med psykologi och samtalsterapi. Han har varit på omslaget på Times inte mindre än 3 gånger, vid senaste tillfället omkring 60 år efter sin död. År 2006, när han skulle ha blivit 150 år gammal, var han på omslaget till Newsweek och bejublad i Wall Street Journal. I Newsweek beskrevs han som en inescapable force that captivates us even now. Och även om psykoanalysen kritiserats och på många plan förpassats till psykologins och psykiatrins historia, spökar Freud vidare i kulturen. Vi vill inte helt och hållet släppa taget om psykoanalysen. Och på det sättet är Freuds egensinniga tankegångar lika kontroversiella och fängslande som någonsin. Men hur blev det egentligen så här? Vem var Freud och hur skapades psykoanalysen? Vi tar det från början. Sigmund Freud föddes i Wien 1856 och började studera vid Wiens universitets medicinska institution vid 17 års ålder 1873. Ungefär samtidigt som psykologin kokade i den unge Wundts huvud. Vid universitetet mötte Freud vår gamla bekanta Franz Brentano, som introducerade honom för många av de ämnen som skulle komma att prägla Freuds livsverk. Men han mötte även en viss Ernst Brücke, som fick honom att börja forska på neuroanatomi och som blev en av Freuds viktigaste mentorer. Freud hänfördes av Brückes arbete och forskade passionerat med honom så länge han förmådde. Men till slut kom verkligheten emot. Antisemitismen blev allt starkare i Wien och det var svårt för en judisk akademiker att få betalda forskarpositioner. Det ledde till att Freud till slut nödgades skola sig till klinisk läkare för att få ekonomin att gå ihop. Han blev mycket skicklig på att diagnostisera hjärnskador och fick stipendium att utbilda sig hos den eminente Jean Charcot. Charcot arbetade på ett sinnessjukhus i Paris och odlade teorier kring hysteri som, olyckligt nog, inte rimmade väl med vinska etablissemangets övertygelser. Då Freud så småningom återvände från sitt äventyr och berättade att man bör ta hysterikers symptom seriöst och att såväl män som kvinnor kunde lida av hysteri, ja, då var det många som vände den unge Freud ryggen. Han öppnade sin egen mottagning för neurologiska sjukdomar, men blev tvungen att börja träffa hysteriker för att dryga ut den alltjämt skrala ekonomin. Med facit på hand skulle det här tilltaget visa sig bli en vinstlott. För det var just det fortsatta arbetet med hysterikerna som skulle komma att alstra den legendariska psykoanalysen. Freud hade haft kontakt med Josef Breuer som utvecklat en teknik där han hypnotiserade hysteriker och mildrade symptomen genom att använda sig av en så kallad kataraktisk metod. Breuer hade funnit på detta under behandlingen av en patient vid namn Berta Pappenheim, ofta känd under pseudonymen Anna O. Hon skulle senare komma att bli en framstående feminist och viktig historisk person. Men just vid det här tillfället mådde hon inte bra. Enligt obekräftade källor ska Pappenheim ha tagit initiativ till att få prata av sig då Breuers fruktlösa suggestioner inte ledde till annat än frustration. Det må vara hur det vill med den saken. Men den kliniska erfarenheten sade Breuer och Freud att den här nya kataraktiska metoden var långt mer effektiv än några andra tillgängliga hysteribehandlingar. Hypnosen kunde hjälpa patienterna komma i kontakt med känslosamma minnen som den annars inte kunde komma ihåg. Och i och med detta kunde patienten prata om dem och de undertryckta känslorna äntligen komma till uttryck. Och här kommer det häpnadsväckande. När patienten släppte fram känslorna tenderade symptomen att lindras. Freud var så fascinerad att han själv började använda metoden. Och 1895 publicerade han och Breuer en bok i ämnet med titeln Studies on Hysteria. Freud märkte dock snart att patienterna inte behövde hypnotiseras, utan det räckte med att associera fritt för att till slut komma i kontakt med jobbiga minnen. Fick de prata om vad som föll dem in, nådde de alltså till slut det onda. Freud teoretiserade att patientens symptom var smärtsamma försvar mot sådana jobbiga patogena minnen och att symptomen försvann då minnena till slut fick komma i ljuset. Han noterade också att när man försökte komma i kontakt med sådana minnen så resulterade det ofta i att patienten uppvisade olika typer av försvar. Det kunde ta sig uttryck på många sätt, men det vanliga var att ifrågasätta Freuds lämplighet och kompetens. På någon nivå, resonerade Freud, ville inte patienten minnas, för de patogena minnena och deras associerade känslor var helt enkelt för plågsamma. Då blev ett dysfunktionellt hysteriskt symptom lättare att bära. Såväl symptomen som eventuella mothugg mot Freud var sätt att komma undan den svåra känslomässiga sanningen. Det var inte de smärtsamma minnena i sig, utan snarare kämpandet mot att känna dem som gav upphov till symptomen. Freud var någonting på spåren.
På samma gång måste han ju varit otroligt skicklig på kommunikation och liksom att kunna manipulera sina åhörare. Då han lever liksom kvar än idag, ja. Så starkt. Och jag tänker...
Alltså jag tänker att nu har jag ändå läst in mig ganska rejält på varenda gubbe vi diskuterar här. Ja. Och deras gemensamma drag är ju att de tycker att världen cirkulerar runt dem liksom. Och att de är karismatiska. För att du har en tendens att vara karismatisk när du är väldigt så här full av yourself. Och du är väldigt övertygad om att det du säger är Guds gåva till mänskligheten. Då har du en tendens att utveckla ett visst sätt att prata som kan vara ganska trollbindande. Mm. Och jag tror ju att Freud var lik alla andra på det sättet. Ja. Men det jag tror var unikt med Freud så var ju de här teorierna. Liksom sex cells. Vad ska man göra? För att det är ju ingen annan som egentligen har presenterat sådana här utomjordiska teorier.
Nej.
Så jag tror att det är lite så här, vad du har att säga, om det är tillräckligt så här uppseendeväckande i kombination med. Och Freud var ju unikt uppseendeväckande i det han serverade med
jag tänker på
stensäker övertygelse.
Till och med i Abbas Me and I låten Good Old Freud tar de ju upp.
Ja, alltså liksom, exakt. Ja, men det spökar ju överallt. Och det här,
överallt.
Jag tänker att vi kommer komma till det. Men alltså, akademin var väl inte så förtjust i Freud, för att säga det milt.
Nej.
Men däremot så blev ju allmänheten trollbunden av Freud. Och jag tror att hade inte allmänheten varit så förtjust i Freud, så tror jag inte att han varit. Ja, jag tror faktiskt det. Alltså jag tror inte att, alltså nu vid det här laget, 100 år sedan 1923, när tror att det var Cattell faktiskt som hävlade upp någon som vid en konferens vågade nämna Freuds namn. Alltså nu 100 år från det, när Freud faktiskt fortfarande är populär, så tror jag att det beror på att allmänheten var så begeistrad.
Mm.
För att psykologin var inte intresserad. Alltså man tyckte att det var skitsnack det här. Att det var oseriöst.
Ja, precis. Om vi kikar lite på fallet Anna O.
Det var ju intressant. Det finns vissa som säger att det var hon som kom på det här med the talking cure. Att, vad heter det? Breuer försökte hypnotisera henne och genom suggestioner då servera att hon ska lägga av med de här hysteriska symptomen. Det funkar inte med henne. Men det här pratandet gjorde att hon åtminstone tidvis kände att symptomen lättade. Och det kan man väl intuitivt tänka att, ja, alltså det är väl skönt att få liksom unload lite och ventilera. Och det var via det som man såg att, ja, men här har vi någonting.
Mm.
Sen så gick det ju inte så bra med Bertha Pappenheim ändå. Alltså, det är ju lite rich att det presenteras som att, ja, men det här var den bästa metoden. Med tanke på att Bertha Pappenheim blev inlagd efter att en kort tid efter att hon och Breuer avslutat kontakt. Så hon var ju inte jätte bra i skick, sist och slutligen. Och hon blev, alltså, hon verkar ha blivit närmast psykotisk.
Har du blivit hypnotiserad någon gång?
Nej.
Första åren. Jag har testat det.
Ja.
Det är
men
ganska
hur var det då?
Det är ju liksom...
Varför är jag inte förvånad?
En bra sak jag fick med mig så var det här med att när du är ditt medvetna tillstånd och liksom du jobbar på och du upplever din vardag och livet händer och allt det här, så fick jag en jämförelse med att det är liksom som en stor gammal byrå med massor med lådor. Och medan livet händer så kanske du stoppar ner i fel låda, så att säga.
Mm.
Och då kan hypnosen då få upp den här lådan som har, för den blir liksom gisten och fastnar, och då det är därför du inte liksom kommer vidare eller beroende på vad det är frågan om då. I mitt fall var det att jag skulle sluta röka.
Ja,
ja, men i vilket fall så.
Det är en
problemlösningsmänniska. Men det var ett obehag som lämnar kvar. För att du var ju inte riktigt medveten om, har jag sagt någonting? Det finns ju en massa liksom, kanske ogrundade uppfattningar. Men vad är det som händer? Och har du fått något sånt där kodord nu? Så att du liksom, nej men du vet den här, det finns en otrygghet, tänker jag,
i
hypnosupplevelsen. En del tycker ju att hypnos är helt fantastiskt, men jag förstår den där, det blir en sån där otrygghetskänsla som lämnar kvar, att vad händer riktigt där, för att du, jätteluddig upplevelse.
Ja. Nej, men jag fattar det.
Och lite känslan av att, var jag faktiskt i hypnos? Hur länge har jag varit här? Vad är det som är annorlunda med psykoanalys?
Ja, alltså psykoanalys är ju verkligen sitt eget monster vid den här tiden, kan man säga. För att alla de här andra teorierna, oavsett vem du tittar på egentligen, så har ju på olika sätt kopplat sina tankegångar och sina lärare först och främst till en akademisk institution. Det har funnits forskning, det har funnits någon slags checks and balances. Det handlar inte om ditt eget tycke, utan det handlar om, funkar det här experimentellt? Exakt. Liksom. Vi visar ett intresse för att checka av om det här är falsifierbart och så vidare. Alltså det är en vetenskaplig ansats, så att säga. Det är ju inte Freud, även om han å det bestämdaste hävdar att det här är en vetenskaplig ansats. Så, så är det ju inte det, utan han kör ju på helt utifrån sina egna observationer. Och det kan ju innehålla precis så många systematiska fel som helst. Det finns ju ingenting som hindrar Freud från att liksom säga helt sjuka saker, och att det leder i princip till det han vill höra. Det är ju en grej som är helt annorlunda. Sen så är ju också Freud lite annorlunda i det att de här andra tittar ju på psykologi, att mer så här förstå sig på psykologi lite mer i allmänhet. Medan Freud är ju, precis som du nämnde där i början, han är ute efter att bota patienter som har hysteriska symptom. Det är ingen annan som gör det vid den här tiden. Utan det är snarare så här att folk håller på och efterfrågar, men vad ska vi med all psykologi? Ni får inga ekonomiska medel till forskning om ni inte kan använda det här till någonting konkret. Freud är ju på det sättet lite inne på det. Han gör det inte för den sakens skull. Men han är ju inne här på en väldigt konkret, praktisk nytta. Sen han är också inne på någonting som pratas väldigt ivrigt om. I Wien, bland intellektuella i Wien, så är det väldigt fashionabelt att prata om det undermedvetna. Det publiceras böcker om det undermedvetna. Det publiceras bland annat, du kanske har hört talas om Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det är en bok som verkligen utforskar här att man har något slags ett amoraliskt eller kanske till och med ondskefullt undermedvetet som kan styra bort den från moraliska ideal och inne på en helt så här, alltså nästan jurisk bana på det sättet. Så det här är någonting som diskuteras i finrummen, kan man säga, att det är väldigt hett. Så det finns lite olika skäl, men framförallt att han är väldigt så här kliniskt inriktad, kan man, eller vad man ska säga.
Upplevs.
Ja, så det är väl tankegången i alla fall. Ja. Och han har ingen vetenskap bakom det han gör, utan det här är liksom så här, fuck around and find out. Liksom.
Men på något sätt så får jag en sån där känsla av att är det här något liksom undertryckt behov av att, om vi går tillbaks då och, med kyrkan och tron och sen den här då psykoanalytiska tiden och så vidare, att är det människans behov av att få den här syndernas förlåtelse, men i en modern,
att kunna, det är liksom, jätteintressant i det, för att faktiskt
Dr.
För att,
Jekyll, Mr. Hyde, liksom, du förstår
visst,
hur jag tänker.
Ja, men jag fattar, jag tänker att, för att hittills med kyrkan så har det ju varit så att vi har så här syndiga tendenser och vår uppgift är att försöka liksom häva dem. Och nu börjar det här luckras upp lite. Och så kommer vi till ett samhälle som fortfarande är väldigt, alltså, moralistiskt på många sätt. Men de vet också, man är löjligt medveten om att det finns undertryckta tendenser. Det börjar också luckras upp under, jag tror att det är 1890-tal, där det börjar luckras upp det här sexuella, att prata om det, att beforska det, att överhuvudtaget ta upp det i finrummen. Man börjar släppa fram lite den här, alltså, underströmmen av människans quote-unquote mindre fina sidor.
Tabuområden
och sånt som inte är moralistiskt och i linje med ideal och så här. Men som vi alla vet att vi har en instinkt till också. Och det kan jag tänka mig faktiskt, att det blev lite det här med det undermedvetna, att det blev en ny förklaringsmodell.
Därför tror jag att det blev liksom så intressant att prata, eller hett som du sa här, att finrummen kunde ta det till sig. Om du översatte dig det här fenomenet då med Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja, och tal om det här när du kände ett ogillande gentemot när vi pratade om mekanistiska lärare och så här. Du, som sagt, inte ensam om det. Det finns en hel del olika, alltså, intellektuella strömningar som kom som konsekvens av att man behövde, alltså, brottas med det här. Bland annat så blev det ju under 1800-talet väldigt, väldigt, väldigt inne med magi. Alltså rosenkreutzarna, såna här grejer. Det Hilma af Klint är en ganska känd konstnärinna. Alltså en massa såna här grejer. Och det handlar också, teoretiserar man, handlade om en slags, vad fan gör vi nu? Nu när vi hamnat i något läge där Gud inte finns, men vi kan inte helt acceptera de här mekanistiska lärarna heller. då blev det magi att prata med andarna och dylikt istället. Och en existentialistisk ådra. Men vi kan återvända till det. Ja. Men det blev en massa saker. Det här kan man ju tänka sig är ytterligare ett yttrande av den här kampen.
Ja.
Det här motståndet mot den frammarscherande vetenskapen förtjänar sin egen kommentar. Västerlänningen besvärades av krocken mellan deras nya underbarn, vetenskapen, och den organiserade religionen, men även andligheten. Särskilt som evolutionsteori och vetenskaplig positivism växte fram allt mer. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Existentiell filosofi ifrågasatte determinismen, bland annat genom att argumentera för frivilliga. Men det gjorde också många kvasivetenskaper, däribland frenologi, som vi redan begråtit, spiritualism, som var mycket stor under 1800-talet, och mesmerism. Just mesmerismen hade en grund i alkemin och handlade om att begagna sig av ett slags universums vätskor för att kurera sjukdomar. Där ingick bland annat seanser och att försätta patienter i trans. Även om Mesmers metoder bespottades av det vetenskapliga samfundet gav de faktiskt upphov till det som senare blev hypnosen. Detta eftersom man ansåg att det fanns någonting i det här transtillståndet som faktiskt gav effekt. Hypnosen kom senare att användas i behandlingen av hysteri och ledde ju som bekant Freud att hitta sin egen terapeutiska teknik. Kanske kan man säga att stora delar av den psykoanalytiska rörelsen, från Freud och Jung till Lacan, handlade om att hitta en ny lins att betrakta det mänskliga tillståndet genom. Alltså en som inte krävde organiserad religion.
Freud hade ju ett kokainberoende, känner du till det?
Ja, jag vet att han jag läste att han använde kokain som medicin för att liksom ta bort, bota morfinberoende till exempel.
Ja.
Jag tror också att han publicerade artiklar eller till och med en bok kring det här, att hur man då...
Ja, det blev inte så bra för honom faktiskt. För att man kan säga att Freud redan från början har varit väldigt ambitiös.
Mm.
Han har velat ha ära och berömmelse för en vetenskaplig upptäckt, kan man säga. Och jag tror att det i början av 1880-talet så upptäcker man kokainet, alltså man lyckas isolera substansen så att säga. Och Freud är ju relativt snabb på bollen där. Under den här tiden när han håller på med neuroanatomin och det här, och han är lite inne på det här med bryggeslärare och allt sånt här. Så under den tiden så kommer han in på kokain, och det är ju en nyhetsgrej så här, lite att ja, men vad allt kan vi göra med den här saken, att kan det bota somatiska sjukdomar, kan det bota mentala sjukdomar, vad är det här kokainet för någonting? Du vet, lite på samma sätt som jag kan tycka att det är med typ, alltså att använda droger i psykologiska sammanhang idag, att det finns den här liksom, det här är ett universal botemedel, lite den känslan hade man där i slutet på 1800-talet.
Ja, det ska ha förklaringar på sånt eller lösningar på sånt som inte är så enkelt löst.
Exakt. Exakt. Och att nu hittar vi ett nytt vapen, vad kan vi använda det här till? Det var ju lite samma också med lobotomierna. Där. Ja. Det serverar man ju också till vänster och höger för att man blev så till sig. Av att det funkade med att åtminstone tagga ner symptom.
Mm.
Men Freud kastar sig på den här bollen.
Ja.
Nämner kort att man kan använda kokainet som smärtbedövande. Men i övrigt så pratar han väldigt vitt och brett om alla dess härliga effekter. I ett paper, brukar kallas det Cocaine Papers.
Okay.
Samtidigt som han utvecklar ett eget beroende och skriver till sin blivande fru om det här, hur härligt det är att han fixar dåliga dagar så de blir bra, och bra dagar så de blir ännu bättre.
Men just den här, det är ju någon av hans patienter som han just behandlar, som är morfinberoende, som han behandlar med kokain, men som det sen visar sig, han blev ju dubbelberoende.
Ja, och gick in i en kokainpsykos. Det här var faktiskt en kollega till honom också.
Okay.
Alltså, det var en vän och som ju blev en patient på det sättet då. Som hade, jag tror att han hade skadat sig under en obduktion eller något sånt. Okay. Eller en biopsi, jag minns inte. Han skadar sig i vart fall och får smärta, utvecklar ett morfinberoende för att morfin används för att dämpa smärtan. Och sen så kommer Freud med det här då. Och jag tror att det är någonstans efter det som han vill avsluta sitt beroende. Men man tror först att han avslutar det här beroendet ganska hastigt, men han gör ju inte det. Nej. Han håller på i mer än 10 år. Ja. med sitt kokainberoende. Och sen byter han ut emot vin istället och en riklig mängd cigarrer. 20 om dagen tydligen var han snittad. men man kan säga att Freud ångrar jättemycket att han publicerade det här cocaine paperet. För att en kollega hörde honom snacka om kokain. Och han snappade upp det här att det kunde ha en smärtdämpande effekt. Och får så småningom äran för det här, för att vi så här ganska fina ögonoperationer ska man använda kokain för att det har en smärtdämpande, bedövande effekt då. Och det får han väldigt mycket ära och berömmelse för, den här kollegan. Medan Freud får en massa skit för att han skrivit det här universalbotemedelspaperet. Och det sedan visar sig att kokain är ju inte så lämpligt att ge så här, du vet. Vitt och brett, nej exakt.
Som lösgodis.
Ja, exakt. Så att han blir ju väldigt, väldigt återhållsam med att nämna kokain överhuvudtaget under resten av sin karriär egentligen. Mm. För att det där sket sig ganska kapitalt och hans rykte som läkare blev ganska skadat utav det. Ja. Men du, jag tänker att nu har vi utforskat vad som inledde Freuds bana på det här med psykoanalysen. Mm. Och jag tänkte att vi skulle vandra vidare.
Ja, visst.
Freud lade märke till någonting anmärkningsvärt under sina sessioner med hysteriker. Sedan Freud uppmanat dem att fortsätta associera fritt, även när patienterna ursäktade sig med att associationerna var dumma eller genanta, började de komma i kontakt med sexuella minnen från barndomen. Enligt Freud förekom det så ofta att han snart började tänka sig att sexuella övergrepp var en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget utveckla hysteri. Han publicerade snart sina tankegångar kring detta. Och återigen tog etablissemanget inte emot hans funderingar särskilt väl. Till saken hör att vinarna, och européerna med för den delen, under 1880- och 90-talen gått från att sublimera och stoppa undan sexualiteten till att börja påtala ämnet allt mer öppet och osminkat. De nya sexologerna förväntades beforska den mänskliga sexualiteten. Och det hade publicerats mycket om just sexuell patologi, sexualitet hos barn, bortträngandet av sexuella impulser och bortträngningens konsekvenser för den mentala och fysiska hälsan. Därmed var det undermedvetna och sexualiteten något på modet då Freud började formulera sina egna teorier. Hans intresse för sexualiteten var alltså inte helt sprunget ur hans eget huvud, utan snarare ett påfund i linje med allmän tankegång vid den här tiden. Känslomässig katarsis, att komma i kontakt med och beskriva undermedvetna konflikter, var också populärt innan Freud påbörjade sitt arbete. Drömmar hade studerats. Till och med Wilhelm Wundt forskade på dem. Charcot trodde att psykologiska trauma visade sig i drömmar och Kraft Ebing, som vi kommer återkomma till i ett senare avsnitt, argumenterade för att omedvetna sexuella önskningar kunde återfinnas i drömmar. Mary Whitton Calkins i USA publicerade Statistics on Dreams redan 1895, innan Freud övervägt tanken. Icke desto mindre var Freuds unika ingång på dessa områden lite väl blommiga, även för den insatte. Exempelvis tyckte Kraft Ebing att Freuds teorier lät som en scientific fairy tale. William James ansåg att Freud var besatt av sina fixa idéer och Titchener konstaterade att Freuds idéer var an assault on the very life of the biological sciences, attempting to creep in wearing the uniform of science and strangle it from the inside. Men terapin hjälpte ju, resonerade Freud. Så sexualitet måste spela en viktig roll för försvaren av de patogena minnena. Han började nu utforska drömmar och via denna omväg hittade han ett samband som han nu ansåg började få teorierna att stämma. Drömmar fungerade på samma vis som hysteriska symptom. De hade ett så kallat manifest innehåll som dolde ett opassande eller smärtsamt latent innehåll. Och det var det latenta innehållet, tänkte sig Freud, som handlade om någon typ av önskeuppfyllande. Även i de fall då drömmen utåt sett tycks handla om någonting obehagligt. Freud kom fram till att precis som dröminnehållet gav uttryck för önskningar, gjorde de påhittade, för han kom fram till att de kunde vara påhittade. Sexuella minnena, hysterikerna beskrev detsamma. De här sexuella minnena handlade alltså om önskeuppfyllande. Klassisk psykoanalys gick ut på att patienten associerade fritt medan psykoanalytiken lyssnade. Vart efter behandlingen framskred började analytiken bli ett slags målarduk på vilken patienten kunde projicera sina rädslor och begär. Patienten började bete sig som analytiken var en person från deras förflutna. Och den här situationen gjorde att patienten kunde börja släppa loss och komma i kontakt med delar av sig själv som till vardags var bortkopplade och förträngda. Det var flera av Freuds anhängare som började besvära sig gällande Freuds insisterande på att sexualiteten var central. Carl Jung skapade analytisk psykologi, en offshoot på Freuds läror som fokuserade på de kollektiva dimensionerna av undermedveten psykologi. Han menade att psykologi är studiet av subjektiva fenomen och fokuserade på det mänskliga psykets tendens att skapa symboler. Han såg paralleller mellan psykoanalys, religion, myter, ritualer, alkemi och astrologi. Men många psykologer och psykoanalytiker köpte inte Jungs läror eftersom de ansåg att det handlade om romantiserande och religiös mysticism. Och Jung hamnade därmed i de akademiska periferierna och är nog där än idag. Jung arbetade med psykotiska patienter efter att ha gjort slut med Freud och fann att de ofta uttryckte symbolik i sina vanföreställningar och hallucinationer. Han började teoretisera att detta var så kallade arketyper, universella koncept som existerar i alla kulturer. Han talade även om personlighetstyper med olika funktioner, såsom olika sätt att varsebli saker, sensing and intuiting, och olika sätt att värdera saker, thinking and feeling. Jung ansåg att balans mellan de här funktionerna var kritisk för den mentala hälsan. Och det är nog den här delen av Jungs teoribildning som är mest påtalad i dagens psykologi, i formen av en vidareutvecklad variant som kallas Myers-Briggs. En annan viktig Freud-anhängare som protesterade mot sexet var Alfred Adler. Det här var en vinare som skulle komma att grunda den individuella psykologin. Adler attraherades av marxistiska tankegångar och kopplade psykoanalysen med socialdemokrati och feminism. I hans ögon hade fysisk sjukdom och neuroser sina ursprung i sociala och ekonomiska problem. Varje person har ett antal primära drifter, men också en känsla av självrespekt. Och enligt Adler var det när den här självrespekten äventyrades som känsligheter och neuroser utvecklades. Fattigdom och diskriminering är exempel på sådant som sårar en människas värdighet. Och för att skapa ett gott samhälle behövde dessa problem adresseras. Det här är bara ett par exempel och det fanns många fler ingångar än just Freuds. Men det är ändå hans version som har blivit den absolut mest kända. Många läkare och akademiker hade teoretiserat kring såväl det undermedvetna som sex och katarsis innan Freud. Men vissa menar att han var den första att fokusera på subjektivitet, den personliga historiken och drifternas kraft.
Ja. Så alla hysteriker hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Okay. Enligt Freuds nya fantastiska teori då. Han publicerade de här tankegångarna kring detta och etablissemanget tog ju återigen inte på det här särskilt väl.
Konstigt.
Men terapin hjälpte ju, tyckte Freud. Så sexualitet måste spela en viktig roll för försvaren och de patogena minnena. Det är ju en intressant slutsats, kan man ju tycka.
Alltså, med tanke på självmordsstatistiken.
Ja, och att alltså, saken är den att terapin hjälpte ju innan han började peta in sexualitet också. Ja. Så att alltså, han har ju petat in det här men ändå på något sätt kommit fram till att det är en nödvändig förutsättning i efterhand. Jag vet inte detaljerna kring det, men han har ju på något...
Jag tror att han hade något eget.
Ja, det hade han. Vi kan ta det också. Men ja, det hade han. Ja. Så Freud fick nu för sig då att dröminnehållet gav uttryck för önskningar. Och på samma vis så gav de här sexuella minnena uttryck för önskningar. Så de behövde inte vara riktiga så som han först hade presenterat det. Utan det kunde vara riktigt, men det kunde också handla om att man helt enkelt... hade en önskan om att bli utsatt för seduktion. Intressant val av term för någon som får ett sexuellt övergrepp riktat mot sig i barnålder. Men ja, så var det. Freud hade såväl egna sexuella problem som en egen neuros att hantera. Och efter han, så småningom när hans far dog, så fick han för sig att han skulle genomföra en drömanalys för att rodda i sin egen skit, kan man säga. Och jag vet inte om du känner till den här drömmen.
Jo.
Ja, han, för att det var ju hans mamma blev lagd på en säng av några typ så här fågelmänniskor, kan man säga. Och han drog då slutsatsen via en lång radiramsa, fria associationer, att det här med mamman på sängen, det handlar om faderns död, dels. Och dels det här med fåglarna och att mamman lades på sängen. Fåglar var liksom sögen, en slang för att ha sex i, åtminstone i dåtiden, jag vet inte om det fortfarande är en slang. Men skitsamma, det handlar om att ha sex. Och att mamman lades på sängen då, det innebar, i kort sagt drog han motvilligt slutsatsen att han ville döda sin pappa och ha sex med sin mamma.
Ja.
Och det här blev i linje med Oedipus-myten, så blev det Oedipus-komplexet på det sättet. Så det landade han i då efter allt detta. Mm. Och sin vana trogen så kunde han inte bara acceptera det här i hans egna jävla issues.
Nej.
Utan han projicerade på resten av verkligheten. Och kom fram till att det här är ett allmänmänskligt problem att vilja ha sex med sina föräldrar eller ha ihjäl dem. Och vad heter det? Ja, det blev ju också intressant mottaget. Men vidare, när han drog fram det här då i de här terapierna så började det också komma fram annat perverst material hos hysterikerna. Då kunde det komma fram material om till exempel, alltså orala saker eller anala saker och såna här, såna här grejer. Och då vidare utvecklade han det här igen. Och kom fram till att barnet föds med så kallad polymorf perversitet.
Mm.
Vilket innebär att under första stadiet av livet så är sexualiteten odifferentierad. Och alla former av beröring är liksom en typ av sexuell njutning. Inte i den vuxnas, riktigt på vuxnas sätt, utan mer som ett omoget stadium där det är alltså pleasurable, typ.
Okay.
Men fortfarande, alltså han tycker att det handlar om sex i slutändan, oavsett. Och sen förändras det här lite längre fram i livet. Man når orala stadiet och då handlar det om, ja, men till exempel ta nappflaskan och såna här grejer. Och sen, då får man liksom sexuell njutning då i det här orala stadiet utav sånt. Och sen efter det så når man, när det börjar bli dags för potträning och man själv kan skita, så att säga. Så då börjar han nå tanken att då får man njutning av det också, eller skita eller kissa eller whatever. Och sen efter det, då når
liksom
barnen...
Liksom uppfaden till all sån här... odd.
Ja,
fetish.
Ja, faktiskt. Kraft Ebing måste ju ha snurrat.
Kiss och bajs.
Ja. Ja, det är lite så faktiskt. Det är så var det. Och efter då att de har gått igenom det här, alltså den här odifferentierade sexualiteten, orala stadiet, anala stadiet, så kommer de då till ungefär 5 års ålder, då det handlar om Oedipus-komplexet. Och Då drabbas barnet av det här att, ja, men jag vill ju, vad heter det, ha ihjäl pappa, sex med mamma eller vice versa, beroende på vilket kön man har. Och när man inser att föräldern är för stor för att man liksom realistiskt ska kunna utmana den i den här liksom kampen, då trängs det här önskemålet undan. Och barnet går in i ett latent stadium där alltså sexualiteten ligger dormant, alltså att den är liksom på paus. Och sen i puberteten då så vaknar det igen, och då är det något genitala stadiet, och då handlar det om att man riktar alltså sexuellt begär, sexuell attraktion mot det motsatta könet. Och det här var inte en given process, utan hade något gått åt helvete under det här, så kunde det bli då att du inte ville ha sex alls, eller du ville ha mycket sex, eller du hade någon fetisch då, eller du var homosexuell. Det var ju absolut att någonting hade gått åt helvete här, så jag hade ju inte tolkat svär. Och ja, och så vidare. Så det var den allmänna tankegången för Freud. Jo, sen också så blir ju Freud sjuk på 20-talet. Alltså han får en muncancer då för att han har rökt cigg. Nej, jag menar inte cigg, utan cigarrer. Han har rökt 20 stycken om dagen i x antal års tid. hans munhälsa är inte så bra, han blir sjuk och då får han en lite mer så kontroversiell och lite mörkare syn. Allmän syn kan man egentligen säga. Och då börjar han utveckla det här peniskomplexet också.
Okej.
Då börjar han tänka att alltså just när Oidipuskomplexet aktiverar, då blir pojkar väldigt stressade över att ja, men de har en penis. Och det innebär att deras far skulle kunna kastrera dem för att liksom visa vem som
bestämmer.
Visa vem som bestämmer i kampen om modern. Liksom. Så pojkarna blir väldigt nervösa och stressade här. Tränger ner sina impulser djupt. Utvecklar ett starkt superego. Vi ska återkomma till idego och superego. Medan kvinnorna inser att de har ingen kuk, de har redan kastrerats. Det intressanta är att vi föds inte alla som kvinnor, men vi utvecklas, det odifferentierade fostret är kvinnligt till manliga könshormoner triggas och sådär. Men skitsamma. Mm. Han utgår ju från att alla är män och sen är vi någon slags avart som kvinnor. Även psykologiskt då, och det här med den här fallocentrerade teoribildningen. Men ja, då börjar han tänka att kvinnor, eftersom de är inte lika stressade här för att slaget är typ förlorat, för man har redan tappat kuken. Så menar han att kvinnor har inte en lika djup nedträngning av Oidipuskomplexet, utan det sitter högre. Och det är därför man hela tiden teoretiserat att kvinnor är mer känslosamma, kvinnor har sämre moral och är mer så här benägna att tolka saker utifrån sina känslor helt enkelt, och att du vet, det finns ju en massa sexism och sexistiska idéer om att kvinnan är mindre utvecklad. Och Freud bidrar till det här då genom att mena att ja, men eftersom att kvinnor inte utvecklar ett lika starkt superego, så ser man det här hos kvinnan. Och att det handlar om snorren i slutändan då. Och det här blir väldigt märkligt, för att han har ändå han för sin tid så har han ändå varit lite mindre sexistisk än vad många andra var i sin teori.
Ja, jag tänker på hans fokus kring hysterika.
Ja, att det var det, till exempel att det var både män och kvinnor och så här. Alltså han hade inte full lika sexistisk syn, alltså sexistisk synsätt som alla andra.
Han blev lite sur där.
Han blev lite sur där. Plus att han var jättesur på sin kvinna som envisades med att bli gravid när han inte använde kondom och inte drog ur innan han kom. Ja, det där drog ju åt skogen rätt tidigt för Freud, kan jag känna. Alltså, det började så här hjälpligt lovande. Och sen när sexet kom in så skete sig.
Ja, men alltså, det kan man ju. Men han, det är ju lite det där som du brukar säga. Allt behöver ju inte analyseras.
Nej, alltså.
Och det kan man ju tycka med Freud också. Han gick nog in i egna.
Ja, det gjorde han. Och vet du vad? Alltså, på tal om det, jag tyckte det var lite roligt. För att alltså, en av personlighetspsykologins grundare hette Gordon Allport. Gjorde jättemycket för det. Mm. När han var 22 år så var han väldigt så här, du vet, basig. Gled förbi Wien och fick för sig att nu ska han skriva till Freud och säga att I'm sure you would love to make my acquaintance. Sa han typ att, ja. Att Freud skulle tycka att det här var ett fruktbart utbyte då. Han kommer till Freud och han har inte preppat några samtalsämnen överhuvudtaget. Mm. Och han vet inte vad fan han ska säga. Han är lite så här. Och då säger han typ att, ja, att han såg en pojke som höll på och lekte i leran ute och var lite upprörd över det eller någonting. Något det, men en pojke i leran liksom. Mm. Varpå Freud vänder sig till honom och säger, "And was that little boy you?" Och ja, alltså Allport blev skitupprörd, för han var faktiskt ganska renlig av sig. Och han var yngst i syskonskaran, så det var lite känsligt också att bli kallad liten pojke då, vid 22 års ålder. Och han kände efter det här, för han skulle nog ha blivit kallad en anal personlighet utav Freud. Att han ändå kvalificerar för det lite grann. Och så. Och han kände ju då att ja, men ibland behöver saker inte placeras i djup. Utan att han hade, det fanns inget djupare med att han drog det där. Utan han bara försökte,
inte vad han skulle säga.
Exakt. Att han
inleda diskussionen.
Exakt.
Drog han fel kort?
Ja, han drog fel kort där. Det var lite osmidigt. Men ja.
Men om vi ska prata om lite om idego och superego.
Ja.
Freuds indelning av personligheten.
Ja, precis.
Vad har du att säga om det?
Det jag har att säga om det så är att... Ja, men Freud tänkte sig att vi har en instinktiv drift till olika saker. Det är alltså någon slags pleasure principle. Det är ju det här sexet då som han är så förtjust i. Mm. Det är... Ja, men alla våra instinktiva, ganska primitiva drag som inte nödvändigtvis, eller som inte alls är uppbundna med moralitet eller vad vi anser är gott eller så vidare. Och så har vi superego som han tänker sig är någonting som vi utvecklar någonstans när vi får berättat för oss att ja, men det idet vill, det är skit.
Mm.
Ja, men till exempel om vi håller på med något... citat, perverterat, slutcitat, i barndomen, då får vi höra av föräldrarna att det inte är bra, och då börjar vi internalisera det, och att någonstans så blir det liksom att vi tar till oss av de här idealen som vi får ut av föräldrarna då, och det skapar så småningom ett moraliskt superego, och det matas även av annat, det är mycket så här samhälleliga ideal och sådär, men att det börjar hos föräldrarna. Ja, har du någon?
Ja, nej, jag tänkte... Lite, jag tycker det är lättare att förstå dietet och jaget och, eller ego och superego, att den här, när man delar in i barnet, jaget och föräldern.
Ja, det kan man ju göra. Man kan ju tänka att idet är barnet, ja, och föräldern är superegot och jaget då, det är egot. Och det är ju det han kallar det på tyska också faktiskt. Det här latiniserandet så är ju någonting man gjort i översättning.
För jag som kanske på något gör sätt att det blir... så gör det lättare för mig att se liksom, och jag förstår, då förstår jag bättre liksom som lekman.
Ja.
Det här samspelet eller konflikterna och,
ja,
och där jag just där ibland så kan jag faktiskt tycka att det finns orsak att se på sig själv eller verkligheten. Ibland så blir det ju kanske barnet det som har fått störst uppmärksamhet och ger vissa liksom beteenden. Och, eller ibland så är det föräldern som är liksom, man är för hård på sig själv och hela tiden liksom korrigerar och kritiserar. Och,
Ja.
Vad Nej, men, tänker du om det?
Alltså jag tänker att, alltså, jag tycker ju att det kan vara en schysst metafor.
Mm.
För det är ju absolut så att, alltså, om man tittar på mer... modern psykologi i det avseendet, så är det ju så att vi har begär, alltså det är ett faktum, vi har instinktiva begär, och det, alltså det är så här äta, sova, sex, OSV liksom. Vi har behov av närhet och kärlek också och sånt. Men ja, vi har liksom basala behov, de går inte alltid ihop med verkligheten. Vi har också inlärda sätt hur vi ska vara, och det är ju någonting vi har fått inlärt mycket viktigt, alltså mycket riktigt, och ofta av vårdnadshavarna först.
Mm.
För att det är de som är där när vi är, alltså,
eller
i den här
samhället.
Väldigt, eller samhället. Ja. Men,
fostra.
Men så att man får det inlärt, för att ofta så är det föräldrarna som modellerar samhällets åsikter. Ja. Och det sker i en ålder där vi fortfarande inte har nog med erfarenheter eller egna liksom koncept av saker för att vi ska förstå det, så det blir väldigt känslomässigt. Så det är ju på det sättet sant att det är så.
Att
vi lär oss olika scheman, pratar man inom kognitiv teori till exempel. Det tränas oftast in av vårdnadshavaren i en sån här mottaglig ålder.
Okay.
Och med samhället som förlängning såklart. Och även, alltså, man pratar om att it takes a village to raise a child. Ja, alltså, det är många andra personer också som påverkar oss väldigt mycket. För att vi modellerar olika ideal då, hur man ska vara och inte vara. Och det blir det där. Alltså, man kan säga att superegot blir det på det sättet. Men det är en schysst metafor, men det är ju inte verkligen. Alltså, det, vad ska man säga? Det, alltså, Alan Watts säger något i stil med att the menu is not the meal. Mm. Alltså att metaforen som fångar det här är inte exakt. Alltså, vi har inget superego som sitter någonstans i baksidan av huvudet eller något sånt.
Liksom.
Men det Freud säger är då att superegot finns, id finns, och någonstans i mitten så sitter det ett jag som har till uppgift att typ funka som medlare mellan de här olika instinkterna. Det är någonstans överlevaren och pragmatiken i oss som styr upp.
Ja.
Försöker göra någon slags
om jag
vardag,
förstår dig rätt, att det här är liksom, det ändå går inte att applicera den här tanken på så sätt.
Nej, men alltså jag kan tycka att jag skulle också kunna använda andra metaforer för att beskriva exakt samma sak.
Mm.
Man kan använda barnet, föräldern och jaget.
Mm.
Man kan använda liksom barnet med de mer så här abstrakta koncept. Men styrkan med det här är ju att det är ganska intuitivt.
Mm.
Alltså för att en metafor som är intuitiv i stil med det här barnet, föräldern och jaget.
Ja.
Det är någonting som är lättare att applicera än någonting som är jävligt abstrakt.
Ja.
Precis som du beskrev här. Alltså,
ja, det.
Att det är en styrka med en sån metafor.
Ja.
Baksidan med en sån metafor är att man kan ju snöa in sig på allt det galna för sig.
Nej, hjälp.
Men jag skulle ju aldrig få för mig att beskriva någonting som middet, egot och superegot i terapi.
Nej.
För att det, alltså, jag skulle aldrig utsätta någon för det personligen. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt patientfarligt.
Mm.
Sen finns det ju psykoanalytiker idag som skulle tycka helt annorlunda än jag.
Ja.
Och som har, alltså psykoanalysen har ju utvecklats massor sen Freud.
Mm.
Och det finns en massa neofreudianer som håller på med någon variant som är lite mer alltså, rumsren kanske.
Mm.
Det finns ju analytisk psykologi, eller Carl Jung och sådana här grejer.
Mm.
Det finns alltså, objektrelationer som ändå grundar sig här. Melanie Klein vidareutvecklar det till någonting helt annat. Att, alltså, det finns psykodynamiska terapier som är rimliga. Men som sagt, jag känner att det där arvet känns olustigt.
Ja.
Och jag bara tänker på alla patienter som har liksom blivit satta i en terapisoffa. Och sen nästan intvingade här i det här, eller nästan de har blivit intvingade i att tänka på sig själva som att anledningen till att de ligger och är sårbara mot skit och är i en psykiskt utsatt position är för att de är perverterade, har varit perverterade sedan barndomen.
Mm. Mm.
Och att har de blivit typ sexuellt utsatta eller någonting, ja men då kanske det handlar om att de egentligen hade svårt att hantera sina egna, liksom, alltså tillvaknande lustar och sådana här grejer. Och att det riktas mot pappa eller mamma eller alltså sådana här jävla sjuka saker. Och det tycker jag inte är någonting som lyfts fram, för idag så kan jag känna att det jag har känt om Freud innan jag har läst in mig på Freud är typ, haha, roliga teorier, whatever.
Skit. Och just det här med att han rökte som en borsbindare.
Ja, kan man tänka sig, var han en oral personlighet?
Ja.
Men det hade han väl tyckt att han var. Ja. Det är intressant med just oral personlighet. Så här, för att han hade ju lite olika teoribildningar runt hur du var som person. Kopplat till vart du eventuellt hade någonting kvarliggande som inte hade hanterats optimalt. Och det intressanta är att med just oral personlighet, där handlar det om att hade du någonting som var kvarhängande där så kunde du bli mer intresserad av till exempel rökning då, eller att, alltså konsumtion över lag, alltså mat och dryck och ja, så saker kopplat till munnen. Det är väldigt så här, alltså du vet, alltså det var simpla paralleller kan man säga.
Ja.
Men det han menade då var man, hade man inte fått nog under det här orala stadiet så kunde man bli missundsam, man kunde bli avundsjuk, alltså lite så här att gentemot andra som hade mer typ, om man hade fått för lite, men fick man för mycket då blev man en utomordentligt ljuvlig person. Då var man ljuvlig typ, alltså det är kontentan, det är väl, alltså,
han lyfte svansen på sig själv.
Jajamän, ja, precis, ja. Vad han gjorde, Så ser det ut. Men anal personlighet då, där kunde det bli just det här med ordningen. För att Freud var ju så raffinerad då i sina paralleller. Så han tyckte att jag kiss och bajs, det är ju äckligt eller ordningsamt beroende på hur man sköter det.
Mm.
Och hade man fått för mycket tillsägelse då under den här potträningsperioden, så menar han att då blev man så här pryd. Man kunde bli väldigt ordningsam. Man kunde bli liksom, alltså tvångsmässigt i sitt beteende kopplat till det. Och var det för lite tillsägelser under potträningen, då blev man lite mer så här rafsig och hafsig liksom.
Okay.
Så att, ja, och var man en genital personlighet så var man lite så här, då återigen så kommer ju den här penisen in.
Mm.
Och då tyckte ju han då att det var någonting positivt kan man väl säga. Eller ja, alltså man kunde bli så här, alltså att man ambitiös och konkurrenskraft, det är ju inte kopplat till, när man säger genital personlighet så är man ju inte kopplat till vaginan på något sätt, utan det är ju alltid mannen då som blir grunden. Och de associationer vi kulturellt har till det, att ja, men man är liksom vital och maskulin och som sagt, man vill konkurrera lite tävlingsmässigt, att man kan vara nyfiken och framåt och sådana här grejer, det var en genital personlighet.
Okay.
Så, ja. Och det kan man ju säga att det som var fint med det Freud gjorde, så var ju att Freud blev en väldigt viktig kraft i att börja lyfta fram det här med samtalsterapi och någonting för resten av oss kan man väl säga att stöta emot så att vi kunde bygga någonting bättre.
Ja, men då tror jag vi har täckt Freud. Vi är helt slut.
Ja, jag känner slut.
Nej, men vi, ja.
Ja, jag har ju dock ett tredje segment.
Ja, det vet jag.
Ja.
Och det här har jag inte alls förberett mig på.
Nej.
Men. Shoot me in the head.
Världskrigen rullar fram. Och psykoanalysens hjärnflykt gör att den nya rörelsen snart omlokaliseras till USA. Vissa andra generationens psykoanalytiker, däribland Adler och Karen Horney, sökte egenskap av socialister, paralleller mellan omedvetna upplevelser, inre konflikter, samhällelig påverkan och politik. Karen Horney arbetade till en början utifrån den klassiska psykoanalysen, men kom senare att utmana den allt mer. Hon slängdes faktiskt ut från New Yorks psykoanalytiska sällskap för att hon inte höll sig till det intellektuella regelverket. Horney trodde att kulturella och sociala krafter hade stor inverkan på psyket och försköt Freuds isolerande inställning. Hon ogillade också hans nedvärdering av kvinnor och problematiserade penisavunden som en universell egenskap hos dem. Istället trodde hon att det var en direkt konsekvens av att leva i ett sexistiskt samhälle där misogynin genomsyrar allt, vilket gör att det är att föredra att vara man. Horney introducerade också koncept som livmodersavund hos män och tanken på att män överkompenserar på grund av sin smala roll under reproduktionen. Hennes arbete blev viktigt för den feministiska psykologiska teorin som växte fram under 1970-talet och framåt. De socialteoretiska psykoanalytikerna eftersträvade progressiva idéer om social reform och ansåg att detta skulle leda till mer hälsosamma mellanmänskliga relationer. Andra världskriget tvingade in psykoanalysen i nya riktningar. Däribland ekopsykologi, objektrelationer och senare även postmodernistiska tolkningar à la Lacan. Anna Freuds egopsykologi var lättare att standardisera och rimmade väl med den amerikanska folksjälen. Där egot fick en allt starkare funktion. Och syftet med en terapi blev att få patienten att finna sig i samhällets nuvarande skick. I övrigt gick egopsykologin ganska mycket i linje med Freuds ursprungliga tankegångar. Anna Freud utmanades av Melanie Kleins objektrelationer, som tog avstånd från tanken om det isolerade psyket och istället poängterade vikten av relationer. Klein konstaterade också att bandet mellan mor och barn var viktigare under den tidiga utvecklingen. Och mänskliga relationer var också vägen till psykiskt helande och välbefinnande. I Frankrike arbetade Jacques Lacan på en postmodern psykoanalytisk riktning. Han sköt ifrån sig stora delar av klassiska freudianska läror, men också egopsykologi och objektrelationer. Hans kontroversiella läror hyllades som epokavgörande av somliga och bagatelliserades som avsiktligt obskyra och substanslösa av andra. Lacan tog avstånd till vikten av moder-barnbandet som annars hade växt fram allt mer under den här tiden och ansåg att fadern och könsskillnader fortfarande var av största vikt. Samtidigt poängterade han vikten av språket och att egot inte alls behövde stärkas under den terapeutiska relationen à la Anna Freuds egopsykologi. Istället skulle psykoanalysen göra att egot slappnade av och så småningom släppa fram ett slags transindividuellt undermedvetet, där symboler och just språket var viktiga hörnstenar. Lacan blev viktig historiskt, inte minst för Michel Foucault och många franska feminister vars analyser påverkades avsevärt av det han gjorde. Även om psykoanalysen har blivit omåttligt populär har vetenskapligt orienterade psykologer nekat till att det skulle röra sig om en vetenskap. Psykoanalysen är inte falsifierbar och det är lätt att blanda metaforer med verklighet. Det finns ingenting som hindrar bias eller systematiska fel. Dessutom har psykoanalytikerna ofta framfört argumentet att alla som inte håller med om den psykoanalytiska sanningen är omedvetet i motstånd. Det vill säga, objektiv kritik utifrån är inte möjlig. Så om vi då zoomar ut lite, så har vi två stora pågående läror som dominerar scenen. Behaviorismen och psykoanalysen skiftade och utvecklades förvisso, men var hela tiden de två huvudspelarna under flertalet årtionden. Detta faktum började stå en del psykologer upp i halsen. Däribland en Abraham Maslow som ju hade haft kontakt med gestaltpsykologerna och visste att det fanns annat. Maslow konstaterade att det behövdes en tredje kraft. Och det han nu bjöd världen var någonting helt annorlunda än psykoanalysen och behaviorismen. Han presenterade humanistisk psykologi tillsammans med bland annat Carl Rogers. Den här rörelsen växte fram under mitten av 1900-talet som en direkt reaktion på Freuds och Skinners allestädes närvarande maktkamp. Men vad var det humanistisk psykologi gick ut på egentligen? Många hävdar att humanistisk psykologi är ett perspektiv snarare än en enhetlig tankeskola. Och den betonar vikten av individens självförverkligande och strävan efter personlig tillväxt och utveckling. Rörelsen fokuserar alltså på att förstå människan som en helhet med betoning på det positiva och hälsosamma i människors liv och psyken. Den humanistiska psykologins centrala principer inkluderar alltså självaktualisering, autenticitet och personcentrerad terapi. Maslow introducerade begreppet behovshierarki i sin teori om självaktualisering. Han föreslog att människor strävar efter att uppfylla sina grundläggande behov först och att högre nivåer av personlig utveckling endast är möjliga när grundbehoven är tillfredsställda. Carl Rogers introducerade begreppet personcentrerad terapi. Han trodde på att skapa ett stödjande och icke-dömande terapeutiskt klimat där klienter kunde utforska och förstå sina egna känslor och upplevelser. Han betonade vikten av empati, äkthet och ovillkorlig positiv bekräftelse för att främja klientens personliga tillväxt. Den humanistiska psykologin bidrog med nya teorier och terapeutiska metoder. Och de här fortsätter faktiskt påverka terapeutisk praxis och psykologisk forskning än idag. Deras arbete har lagt grunden för en mer holistisk syn på människan och betonar vikten av det högsta inom oss.
Han hade en elev som hette Karen Horney som var en väldigt horny med EY. Det är ju lite olyckligt efternamn det också. Men ja, hon utvecklade en egen teoribildning och kritiserade Freud för det här skitsnacket. Mm. Tyckte att ja, men han har ju tappat bollen lite grann, kan man säga.
Mm.
Andra duktiga kliniker som var psykoanalytiskt tränade, som var kvinnor också, pratar om det här. Bland annat så framfördes argumentet att ja, alltså finns det någon typ av mindervärdeskomplex, är det direkt kopplat till att det finns en sexism världen över som ser negativt på kvinnan, kvinnans reproduktiva organ, kvinnans roll och så vidare, förminskas systematiskt. Så det är ju inte jättekonstigt om de tycker det är jobbigt. Det handlar inte i sig om, alltså om man har en penis eller inte, utan det handlar om att vi lever i ett skitsamhälle. Han blev ju, 1909 så blev han inbjuden av Stanley Hall till USA. Innan dess så hade hans texter inte översatts så mycket till engelska från tyska, vilket gjorde att språkbarriären förhindrade att hans idéer spreds. Han var väldigt poppis i Wien så småningom.
Mm.
Men just 1909 så bjöd Stanley Hall in honom och han översatte ganska mycket. Eller på något sätt efter det så såg de till så att, alltså, Freuds material kom allmänheten till gang, bland annat genom att skriva ner typ de här föreläsningarna på engelska då och så vidare. Och då, det var ju då det bara begav sig med allmänheten. Det blev ju helt till sig. Samtidigt som akademin avskydde allting. Men det hjälpte ju inte för att, alltså, allmänheten var så till sig. Och de höll ju emot där ganska länge, tills typ 30-talet när yngre psykologer började vara så här, men kanske vi borde ompröva det här lite grann. Försökte forska på Freuds grejer, fick en del bevis för väldigt isolerade saker. Till exempel bortträngning fick de lite bevis för. De skickade det här till Freud och Freud säger, vad fan, alltså han har ju observerat i 30 år med vetenskap mot hans fantastiska observationer liksom. det var kontentan av det han sa. Men icke desto mindre så fortsatte man forska på psykoanalysen för att man gick över till den här tankegången att jaha, det här är en grej, psykoanalytiker har utbildats. Det är vi som måste säga ja eller nej till det här, och vi kan inte bara, om vi bara fnyser åt det här så blir det aldrig falsifierat. Utan om vi börjar forska på det här så då får vi liksom ett kvitto på om det faktiskt finns eller inte. Och det gick vidare då in i historien, kan man säga. Och sen så dör Freud 39. Mm. Han dör av den här cancern i munnen då, mm. som han gått och dragits med.
Mm.
Och jag har också tänkt på det här med att han var så nedlåtande gentemot forskningen. Så satt jag och tänkte, ja, men han var väldigt intresserad av forskning i ungdomen.
Ja, det var han.
Och sen
det
så fick han, för, på grund av att han var jude. Exakt, på grund av att han var jude och troligen inte skulle kunna få sig en hög akademisk position. Om det, alltså det var en lång utsikt och han hade inte medlen för att liksom, han var inte förmögen.
Nej.
Så han hade inte kunnat härda ut tills han eventuellt om sidor fick någonting. Så jag tänker mig att han kanske blev så att han fick ett förakt mot vetenskap efter detta. För att han inte var god nog liksom, i det här. Så då blev det att nej, observation är det enda som gäller. Och då körde han på med det i 40 år. Och sen då när någon försökte bekräfta det han faktiskt sagt. Ja, men då blev det här gamla att han inte bara kunde acceptera att det äntligen skulle ske då.
Ja, men här kommer ju liksom mer naturliga hopp. Det finns...
Ja, vi är inte antingen maskiner eller sexfokuserade, utan det kommer in någonting helt nytt på det sättet.
Det här blir väl också en mer liksom vetenskaplig psykologi?
Ja, alltså det vet jag väl inte. Alltså behaviorism är ju vetenskapligt och man håller ju på att jobba på det här med att jobba med fixa experimentellt bevis för psykoanalys. Mm, så det,
referensram.
Ja, exakt. Ja. Så att det sker ju. Men man kan väl säga att det här alltså kanske tappar mycket av de här dominerande, ganska dogmatiska synsätten.
Mm. Mm.
Att man ser att ja, men vi behöver någonting helt annat. Nu kommer vi in med någonting som är dels positivt. Att det inte är det här vad som är fel på dig. Eller att det bara handlar om beteende. Utan vi tittar på det ljusa i människan, kan man säga.
Ja.
Och här kommer det också in till exempel Roll och mig. Tittar ganska mycket på, det var ju inte så positivt i och för sig. Men han tittar på alltså nästan det här tragiska och existentiella i existensen. Att man kanske fick utrymme att fundera över det på ett annat sätt än vad man tidigare kunnat. När man varit väldigt inne på behaviorism och psykoanalys. Kunde titta ganska mycket på det. Och just Carl Rogers, han var ju väldigt... Han styrde inte samtalen så mycket. Utan det han styrde ju lite grann för att man typ måste det. Men annars blir det ju bara att någon sitter och pratar. Och man sitter och flinar och nickar. Typ. Men han styrde ganska lite. Och var väldigt inne på det här att patienten någonstans kan hitta till sina egna svar när den får alltså ett positivt bemötande. Och ett positivt styrande. Att man liksom leder patienten i sitt eget självupptäckande, kan man säga.
Det låter ju sant.
Ja, och det blev också grunden till just existentiella psykoterapier som blev någon slags applicering av humanistisk psykologi. Vilket, alltså... En fasen där är idén att människan har en frihet att liksom hitta meningen i sina egna liv.
Ja.
Att man kan definiera sig själv och göra det man vill. Och att det någonstans får klienten att forska, alltså själv forska på meningen av sitt eget liv där. Så det här var ju, det återkopplar ganska mycket till filosofi på det sättet. Och också blev någonting annat än det här, för att behaviorismen skulle väl inte säga att någon hade fri vilja. Utan där var det så här att ja, men vi är typ köttrobotar. Jag kan tycka att det humanismen också, eller det humanistiska perspektivet kom med, så var liksom något slags, alltså det faktiska målet vi har för våra liv. För att alltså, även om vi vill ha sex och allt sånt, så är det ju inte det som är meningen med vårt liv.
Nej.
Alltså det är väl ingen, eller de flesta välmående människor eftersträvar inte att ha så mycket sex som möjligt och fuck the rest liksom.
Nej. Pun intended. Nej, och just det här kanske med att det är inte målet som är meningen, utan...
Nej, alltså utan det är mer så här, ja, men till exempel sex eller vad det nu kan vara som är en sån här, alltså pleasure principle, är någonting vi kan förgylla livet med.
Ja, precis.
Men det är inte det högsta målet.
Nej.
Och det är det nog inte för någon människa, utan alltså vi har ju högre satta mål de allra flesta. Vi kanske vill må bra, eller vi kanske har något professionellt mål, spirituellt mål. Mm. Vilken typ av människa vi vill vara. Vi kanske är väldigt intresserade av, alltså det känns viktigt att kultivera sin karaktär i en särskild riktning. OSV, alltså vi kan ha ganska, ja men höga mål på det sättet. Att det finns en tendens till det, att vi vill det. Och jag tycker att det är fint att humanismen tar upp det, för att varken behaviorismen eller psykoanalysen gör ju det. Utan där är man liksom fast i något träsk av antingen beteenden som är helt inlärda. Eller så är man fast i det här träsket av alltså vad ego, id och superego vill och den här eviga kampen med det. Medan det här strävar mot någonting högre.
Ja, precis.
Vilket vi ju vill som människor. Alltså i slutändan så har vi ändå, vi har ju lite olika nivåer på vad vi vill där. Men alltså vi vill ha en vision.
Ja.
Och det är oftast en vision som vi på något sätt finner vacker som vi eftersträvar.
Jätteviktigt att få ha.
Jätteviktigt att få ha. Och det är någonting som man tog fasta på inom det humanistiska perspektivet. Med det så tänker jag att vi börjar nå avsnittet slut.
Ja.
Vad känner du efter den här
resan? Jag tycker det här är ju, jag tycker ju det är jätteintressant. Och det här gillar ju jag att det är liksom lättare att ha åsikt och jag har bättre insikt i just den här delen i det avsnitt vi har pratat om idag.
Ja, jag tycker att det har varit väldigt kul. Och jag tycker också att alltså, det har väl varit, det har verkligen varit, vad ska man säga, stimulerande att läsa psykoanalys.
Ja.
Jag blev definitivt mer illa berörd än vad jag trodde att jag skulle bli när jag läste om det här. För att jag kände att jag ganska snabbt jämförde med om jag visste att Freud satt på min mottagning och sa såna här saker åt mina patienter. När jag tänkte på det så tyckte jag att det var ganska hemskt.
Ja.
Och det känns hemskt att han celebrerar så att han någonstans är synonym med psykologin när det här var som det var. Med det så vill jag säga tack för idag till dig. Och jag vill säga tack för idag till dig som har lyssnat. Vi har uppskattat din uppmärksamhet och närvaro. Till nästa gång säger vi hej då.
Hej då.